Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We want to be free to do what we want to do.
Gå med där.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Ge upp en! Hela vägen!
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Ah,
yeah. Ho. Jag var helt säker, Christian, på att du skulle komma i inlines. Vet, det skulle passa dig jävligt bra att vara en sån som, vet, när man är på stan så, jag har inga inlines, men du har ändå inlines på dig, så du går med inlines liksom, på stan, så här, går med långa inlines, det är två, en halv meter längre än alla människor bara går så med dina inlines på. Ja, vad säger du, blir lite besviken. Och så ingen filtkappa heller. Nej. Du går runt som en simpel tjänsteman.
Ja, det är lite varmt.
Ja. Och du, Marcus, då har ju valt en solstol bakåtvänd EM 92 caps med Bernie på då, och så en egenproducerad snettings bakåt kasse.
Korrekt. Han ser ut som att han ska, för de som har hamsterreferenser, man ska till Östra stranden.
Varför ska han inte till Tylösand? Han är inte hemma där.
Exakt.
Det är lite för fint.
Jag ska ut på en specialsträcka på Jyväskylerallyt. Så ser man ut då. Tygpåse och en stor jävel.
Vi är på väg ner mot samma plats som vi var med Deko ju. Deko i lä. Ska försöka hitta samma lä ju. Mm. Och,
man kan säga att Deko, det var så fint igår när det här spelades in då. Så gjorde han ju sin kommentatorsdebut efter 4 månader i ganska arg karantän i Hornsbergsstrand. Om ni har följt honom på Twitter. Så
helvete vad han behövde den när han kommenterade.
Ja, han skickade en bild när han såg ut som, ja, men Osama bin Laden. Om Osama bin Laden hade varit på Östra stranden i 4 veckor.
Hade varit sportkommentator.
Ja, då hade det. Men det är så jävla fint att höra honom sen, han och Hansa Backe. Jag tyckte det var en ljuv melodi. Det var, jag hade bara på det. Jag kollade inte ens på matchen. Jag bara umgicks med DK hemma.
Ja. Kom Hansa Backe dit och var lite sådär osäker på sig själv så. Som han kan vara ibland, Hansa Backe.
Men jag hade en tanke om att jag skulle köpa varsin bubbelvatten till er och klä er i den smak jag tycker passar er. Och då skojar jag lite om det, eller skojar. Men jag tänker att Marcus, du är ju passion, för att du är passionsdriven så att säga.
Är det kort för passionsfrukt då eller?
Ja, det tror jag, men jag ser det mer som en, jag ser den andra betydelsen i det. Och du då, som känns jävligt mycket söder om söder, får ju granatäpple. Och själv så fick jag
naturell.
Naturell.
Men det här som du har byggt upp för då här, så köpte du inte med det vattnet?
Alltså, jag köpte 2 eller 3 original.
Lite antiklimax. Så vi går ner mot havet egentligen nu då. Mot vattnet.
La mer qu'on voit danser le long
du golfkläd. Un des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs.
Marcus, det läcker i regel in lite från din mic hela tiden.
Varför det då?
Det är för att du håller det så som du håller längst ner.
Nej. Kolla här.
Fast grepp så är bra. Christian, fantastisk mickteknik sen dag ett.
Oj, jag tackar för det.
Otrolig mickteknik.
Kanske mitt bästa liksom, inslag i podden.
Du, men det mickteknik. Som, så vet Carl Axel Hagesson pratade om det här med nyckelteorin. Du vet att man ska inte fokusera på sina svagheter och försöka bättra upp dem och bli en jämn tennisspelare, utan man ska fokusera på sina styrkor.
Just, du har kan vinna matchen.
Så liksom. Kan vinna matchen och avgöra, bli mer spetskompetens. Du har ju då din fina mickteknik.
Ja.
Så tycker jag att du, ytterligare, om du kan utveckla den ännu bättre där.
Ja, det ska bli intressant att se.
Istället för att hålla på med så länge med dina manus.
Ja, för jag har ju börjat med manus den sista, eller senaste halvåret. Eller dryga halvåret skulle jag säga.
Ja.
Staffan Lindeborg hade en väldigt utpräglad mickteknik. Ja, jag vet inte om ni minns den från fotbollskväll. Det blir jävligt dålig radio, men jag ska visa er nu hur han höll sin mick när han gjorde intervjuer.
Det är sant, jag ställer det framför mig faktiskt.
Lite mer som om man spelar piano, kanske.
Fan, då är man säker om man kan hålla den som...
Det är sant.
Fingerspetsarna om man ska bara göra en liten...
Man ska göra en sån riktigt vass synk med Magnus Kjellander.
Ja.
Så håller man den så.
Du håller ju den som att du håller en lerjök med en hand, kan man säga.
Ja, just det. Det är en bra liknelse. Var länge sedan man höll en lerjök.
Ja,
på vad du menar med lerjök.
Ja. Bakom, om man, som man säger då på kanske ditt språk, Christian, backdrop. Marcus, back, vi sitter i ett tempel här.
Ja.
Det kanske man borde veta vad det är för något tempel egentligen.
Absolut.
Det gör inte jag.
Nej, kan det vara... Det borde du veta som huserar här ganska mycket, Marcus. Har du något med Karin da Costa att göra, kanske?
Nej. Det tror jag inte.
Tror du det?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte det är något särskilt. Det är bara tempel.
Ja, men byggt det
rätt upp och ner bara.
Men det är också en krans där. Så någonting är det ju.
Ja, något är det ju. Och så på andra sidan om den, så att säga, så är det då två tennisplaner. Som du sa, Marcus, att de är inte alltid öppna. De får man inte alltid vara i. På.
Nej, det är militärens.
Det var, så var det alltid när jag växte upp, att det fanns här lite tennisplaner runt omkring, men de var alltid låsta, höga stängsel som fan, och så fick man inte spela på dem liksom. Så hemskt, man bara stod tomma, så stod man där och hängde med fingrarna i gallret så här, och två upphittade tennisbollar, så fick man inte, alltså otroligt.
Det var en flottiljskola här, va, om jag inte minns fel. Fan, de ska inte spela tennis, de ska ut och skicka såna här sjunkbomber mot ryska ubåtar.
Ja.
Eller minkar.
Det är bättre än att spela tennis faktiskt.
Ja, det är bättre.
Tror det tjänar landet mer än att försöka hålla på mot ryssarna.
Ja, det kostar liksom dubbelt så mycket, känns det som. Nu har de dessutom två tennisplaner som inte används, som också en kostnad så. Utöver då ubåtsjakten.
Det vi ska göra idag, vi ska i den här härliga då grönskan, spenaten, försöka... Få ihop ett litet avsnitt om humlor. Idrottens humlor har vi tänkt. Och vad menar vi med det begreppet, Christian?
Det är ju mer ditt begrepp än mitt. Ja. Jag ställde faktiskt frågan i vår gemensamma chatt. Ja. Men, och därmed vet jag vad du svarade. Så då kan jag ju recitera det.
Just nu att jag vill liksom inte stå till svars för det.
Okay. Ja, men med detta menar ju du att det är idrotten som har blivit någonting, men som inte har haft de förutsättningar som man allmänt sett bör ha för att komma framåt i den aktuella idrotten.
Ja, men precis. Det sägs att humlan egentligen inte kan flyga. Den vet bara inte om det ändå. Mm. Och att det finns kanske några sådana...
kollar man det? Men, ja.
Nej, det vet, men man har väl mätt vinghastighet.
Man har intervjuat ett stort urval av humlor.
Ja. Ja. Och som... Olika åldrar, ja. Olika demografi.
Mm. Precis.
Olika geografi. Ja.
Det finns ju idrottare som men på något sätt mot alla odds, mot alla förutsättningar, ändå faktiskt har tagit sig jävligt långt liksom.
Mm.
Så har vi några sådana exempel?
För jag bara fick in, det skulle ju också då kunna vara så att en humla i idrottens värld är en spelare som gör alla andra lite bättre, som åker runt i anfallszon och pollinerar lite så.
Ja, just det. Och vi kan vidga begreppet.
En larion.
Det är någon
kanske,
som
eller?
Pollinerar. Ja.
En mackelele kanske är en pollinerare.
Mm. Men det tycker jag inte vi ska lägga oss idag.
Nej. Okej. Okay. Kommer det ett...
Är det försvaret, ryssarna?
Nu kommer äntligen ryssen att styra upp vårt förflackade samhälle.
Yes.
Nej, ambulanshelikopter. Du är ju lite av en humla. Christian. Alltså, på du vilket har sätt? Ju, ja, men du har ju blivit nu en... Du arbetar ju som hallänning och i ett talat medium liksom. Det är ju ingen som har lyckats göra innan.
Ja, Håkan.
Jag har ju gjort en imitation av Erik Niva.
Jo, tack.
Kan man inte få höra er imitera Håkan? Vad är fan heter han? Andreas.
Jag vet inte, men vi är ju från exakt samma ställe ju.
Och Marcus, kan inte du försöka härma Håkan lite? Nu. Jävligt likt. Ja, det var för att vara första gången. Du har inte testat innan. Men Christian, kan du försöka? Ja, inte heller så.
Nej, också ganska likt.
Jävligt likt. Det är ju ingen annan som har gjort. Vi har pratat om det tidigare. Det är några som har försökt. Per Zetterberg gick en halv fotbollsskolasäsong. Fredrik Ljungberg gjorde något litet försök. Hopplöst.
Ja, Stellan Bengtsson där från Slafsinge.
Slöinge.
Nej, Slafsinge var det väl?
Slafsinge.
Slöinge.
Slöinge tror jag.
Ja, men om det är ju inte Slafsinge i alla fall. I så fall Slafsinge.
Man kan inte bara hitta på ställen i Halland.
Så. Finns det någon som heter Slafsinge?
Slafsinge. Men Slöinge kommer ju seglas ifrån ju. Bertil Kvarn-gruppen. Ja, nog från... Alltså det är ju Sveriges äldsta företag.
Vad fan.
Bertil Kvarn-gruppen.
För att tala om imitationer då. Så har vi fått... Jag har fått väldigt mycket glada, trevliga hejarop efter min Niva-imitation då. Två som har tagit av sig tyckte att min Niva-imitation var otroligt lik Albert Svanberg. Tyvärr då. Ja. Så kanske
men inte... Håkan-intervjun som jag och Marcus försökte spå kanske har liknande möjligheter i sociala medier.
Ja, det tror jag. Mm. Jag tror jag kommer sluta som en sån full-blown strogge, ni vet. Ja, men vissa är bra. Alltså, Johan Orenius är väldigt duktig på att imitera. Men han är ju också väldigt bra. Han har ju lite värdigt, men man ser att han använder inte dem för mycket. Du vet. Man vill ju höra honom hela tiden för att han är så duktig. Men han sparar på det, han gör oss hungriga hela tiden och sådär. Jag tror att jag kommer bli precis tvärtom. Alltså, sämre imitationer och så hela tiden försöka knöa in dem. Liksom. Ja,
lyssna nu!
Ja.
Den här.
Två plus. Så här. Är det Albert Svanberg? Nej.
Jag jobbar ju på en imitation, men jag tror att jag behöver sommaren på mig för att sätta den riktigt ordentligt.
Vi vill ju vara den självklara plattformen för svenska imitatörer, har vi sagt. Så, det ska vara naturligt att komma till oss och testa sitt material lite. Liksom, imitatörernas Norra Brunn, så har vi just pratat det. Mycket om att vi vill vara.
Men ska vi inte hyra Lorensbergsteatern och köra ett lustspel? Jag kan plinka lite på pianot och så kommer ni in och gör olika roliga gubbar.
Du med din fina mickteknik också.
Exakt. Och jag kan sjunga lite också. Jag kan köra Håkan-intervjun och spela lite piano.
Ja, men vad har vi för humlor? Vi har då, du Christian är humla, hallänning. Ja. Jag har ju också hallänning, men har ju då
du har
tvättat bort min dialekt.
Exakt. Jag vet inte om man tvättar bort den. Jag har faktiskt haft kvinnor som har sagt att det är både svårt att höra vad jag säger och
sexigt.
Osexigt.
Båda dem.
Ja, men,
jag tänkte faktiskt att när du sa båda att första var negativ och sen att den andra faktiskt var
det. Men hallänskan har ju blivit utsedd till den näst minst sexiga dialekten. Bara Närke var värre.
Ja, men då tycker jag nog östgötskan.
Ja, men måste alltså, vara där var en vet, undersökning.
Johan Kronman så, det kan inte vara roligt att gå till sängs med Johan Kronman. Ja, vi måste sluta med det. Har inte det.
Kan liksom. Nog vara ganska kul att gå till sängs med honom i och för sig, om han är tyst då.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Johan Orenius hade klippt bort det här segmentet, tror jag.
Ja.
Inom idrottens ämne då, område. Vad har vi där? Vad har vi för humlor där då?
Som sagt, jag tyckte det var jättesvårt så att jag har inte så mycket.
Ja, men jag har tre humlor. Eller jag blev ju ombedd att ta... En från näringslivet och en från idrottsvärlden, så det har jag. Sen har jag också två axblock som jag bara slänger ut här innan jag har mina... Jag tänkte på ett namn som jag ofta återkommer till, som jag också tycker är något av en humla, är ju Sten Rosenberg. För jag såg min första anblick inte riktigt hans attribut för att bli en tv-stjärna. Men...
TV-stjärna igen,
det
verkligen.
Ja, men det är väl. Talent, exakt. Och jag tycker att Janne Lorentzon faller i samma kategori av oväntade talents.
Man har svårt att se att någon bara så här i ung ålder bara går rakt fram till Sten Rosenberg bara, du måste jobba med TV.
Exakt.
Det är sant. Nej. Det.
När han var pepparkaka i Lucia-tåget.
Just det.
Och så satt det någon producent där.
Men det är ingen som sagt så här, en stjärna har fötts, har de inte sagt vid något tillfälle i hans karriär. Så.
Nej, exakt.
Men det var ju också en tid när sportnörden fick TV-jobb.
Mm.
Kanske man inte får på samma sätt idag, utan det är, som du säger, helt andra attribut som måste till. Så man ska se bra ut och kunna föra sig i TV. Då var det mer viktigt att kunna mycket sport. Det är
ja, och klä i en beige sån vindjacka
och känna rätt killar,
verkligen gå in för att göra ett bra svep så. Internationellt svep.
Ja.
Och läsa telegram.
Men Lorentzon kan jag tänka mig att det var nog lite med Låren som så att man visste inte, han har ju onekligen en väldigt spetskompetens. Det är ingen som har lyckats göra svep på samma sätt som honom. Rickard Ekman kanske kommit nära, men det är ju svårt. Liksom. Det är ju ingen nu på SVT-sporten som kommer upp i Lorentz. Men det kanske inte var så att man visste riktigt att det var en superkraft.
Exakt.
För det var ingen som hade gjort svep, förfinat svepen. Exakt. På det sättet.
Där av humla. Man Precis. Såg inte det framför sig, men sen blev han ju uppenbarligen då en humla.
Ja.
Också en jävla integritet, Janne Lorentz.
Mm. Ja. Han vill inte vara med alls.
Jag har försökt bjuda in honom flertalet gånger, men han är klar, säger han, med rampljuset.
Ja, det kan också vara så att vi inbillar oss nu att det ringer väldigt mycket i Jan Olssons telefon, men det är bara när vi ringer, kan jag tänka mig också. Alltså, det kanske inte är skitmånga andra som ringer, eller?
Nej, men en lokal fotbollsgala i, vad är det, Västervik eller vad är det han bor?
Mm.
Tänker jag ändå.
Är det så att han har liksom det som tidigare var ett sommarställe nu? Eller är det en gård han har? Eller?
Det är ju samma med Ravelli här. Det är så jävla svårt att hålla isär Vimmerby och Västervik. Ja. Hur var det nu? Ravelli föddes i Västervik, va?
Han föddes i Västervik. Just. Växte upp i Vimmerby.
Ja, just
det. Det kanske är samma med Janne då.
Det är en annan podd kanske.
Ja.
Smålandska arv. Fan, bra podd.
Vadå, så han är smålänning, Lorentzon?
Nej, men han som har väl lite rött sådär. Och, som alla andra, att det liksom, man har pollinerats ut över landet.
Ja.
Hela släkten.
Ja.
Ska jag ta min andra?
Ja, kör du dina.
Som inte är med på listan då. Jag har ju snurrat in den senaste tiden på Christina Törner ju.
Christina Törner.
Är att förväxla med sångerskan Tina Törner.
Eller rallyförare.
Rally.
Tina Törner.
Det finns en tredje Törner.
Nej, alltså det är...
Ah, Christina är heter ju det. Långt för Tina.
Ja, just det. Eller tvärtom. Tina är kort för Christina.
Ja, ah, det beror ju på var man börjar den meningen.
Exakt. Ja, i alla fall. Hon tycker också är en humla då. Hon föddes och växte upp på en bondgård. Värmlands Näs, som är den här halvön som sticker ut i Värnen. Och från den här uppväxten som lantbrukare så tänker jag att det är svårt att se som också kvinna att ta sig in i den här mansdominerade rallyvärlden som kartläsare. Och det skulle jag säga är smått otroligt. Och verkligen inte något som varken hon såg framför sig, tror jag, eller någon annan.
Vilken nivå var hon på liksom?
Jag har antecknat här två...
Nu gjorde du en sån där nästan sån där Chris Härenstam. Ja. Du pekade på mig så här, som att det var en bra fråga så här, som Chris kan göra. Vi träffade Chris på Sox.
Bra, Emil, bra.
Nej, men jag är ju...
När vi träffade Chris på Sox så ställde Marcus en fråga om Sox. Vi satt och chitchattade lite med Chris. Och bara, Chris, otrolig härskarteknik. Så här, bara... Bra Marcus, jättebra fråga, du vet, så Chris bestämmer vad som är en bra och dålig fråga. Otroligt.
Men så tror jag inte att Chris faktiskt tänker om man, alltså...
Nej, han är nog oförställd egentligen. Han vet inte vad han håller på med. Så att man ursäktar honom för det.
Ja. Ja. Då är jag poddens Chris och Håkan här, kan man säga. Mm. Det är inte riktigt det här. Men jag har bara mickteknik. Men jag skrev ner de här två meriterna som jag tycker står ut i hennes digra meritlista. Två i Dakar-rallyt 2006 var detta.
Och det är ju ändå... det minns man faktiskt.
Ja. Och trea i Let's Dance.
Ja.
Kommer hon ju då. Och så jag har varit på en föreläsning.
Men det är alltså länge. Lättare för Dakar-rallyt kan man säga än Let's Dance.
Svårare konkurrens.
Fan, du måste faktiskt prata lite närmare.
Fan,
ja, jag blir ledsen.
Så det är enda företrädet jag har. Bortblås. Men för jag har varit på en föreläsning med henne och så gick jag och googlade lite också, för jag tänker hur kan man komma så långt som hon har gjort på så dåliga förutsättningar någonstans? Och då har jag det här direkta citatet som jag vill återge. Jag läser innantill. Jag startar varje morgon med ett fokuserat mindset på skina som sola i Karlstad. Jag kan nästan höra framför när hon säger. Och en nyfikenhet inför dagens alla händelser. När jag sedan går till sängs har jag en tacksamhet för allt jag har fått uppleva, bra som mindre bra. Och detta tänker jag är ett mindset som hon inte riktigt delar med oss tre.
Nej, det gör hon inte.
Men därför är inte vi några humlor.
Nej. Men så här, är det inte min känsla av Tina Törner, det är att hon är liksom, hon är typ som Pia Sterner, du vet. Hon har en så här otrolig enkel råbarkarhet typ, så här, totalt orädd, nyfiken som hon säger där också. Så att det här som låter kanske lite så här på ett sätt självklart. Jag tror att en sån inställning, man kommer så jävla långt med det. Det är typ som så här, alltså konsekvensen av att ha typ, om man tar Roger Gustafsson till exempel som tränare i Blåvitt, han hade ju en, hans grundfilosofi var ju så här att alla människor föddes med exakt samma förutsättningar att bli exakt lika bra i fotboll typ. Så han trodde inte på talang liksom. Han trodde inte att någon kunde vara mer begåvad än någon annan, utan om alla bara tränade lika mycket så blir alla lika bra. Och det, alla,
som är normalbegåvade vet att det är falskt. Så är det inte. Vissa har ju otroliga genetiska förutsättningar. Men det är kanske en perfekt typ filosofi att ha som fotbollstränare, för att konsekvenserna av en sån, det är att man får ett lag där alla typ maximerar sin potential liksom. Fast det är inte alls så att alla är lika bra som bla bla bla. Men det kan få en typ en ärlig mark att spela i ett världslag liksom. Så att det gör ingenting att vara typ lite banal.
När jag läste det här så tänkte jag på oss. Vi går inte upp på morgonen och tänker att vi ska sola som skina som sola i Karlstad. Vi gör ju inte det. Men hade vi börjat göra det lite mer, kanske.
Kanske.
Ska vi bestämma det nu då, att vi gör det?
Ja, vi... Fan, det ligger en tennisboll borta. Vi snor den samma. Ser du där, Marcus? Det ser rätt ny ut också. Fan kan man lämna en sån?
Kul att du nämnde tid. Alltså, jag vill bara försöka sluta en cirkel här då. Mm. Tina Turner, Dakar-rallyt, Janne Lorentzon. Får man tänka på Sportnytt. Det var länge sedan man såg en Sportnytt-sändning när man fick den här rapporten från Paris Dakar.
Ja, jävlar, vad nice. Fy fan.
Gärna ska ju då PG Lundmark, kommer ni ihåg han? Han körde motocross, fullständig galning. Han ska ha brutit en lårbenshals någonstans i öknen, kört över en antilop, men ändå fortsatt så här. Kedjan har hoppat någonstans i Saharaöknen.
Precis, på vägen. Bilda
med den i 4 timmar i steksol. Kommer i mål helt uttorkad, ska ändå köra nästa etapp så här. Det saknar jag.
Ja, det saknar.
Men de som kör motorcykel i Dakar, alltså det måste vara så jävligt. Det måste ju nästan vara farligt typ. Eller? Ja, har du koll på de hela sträckorna eller?
Ja, det är otroligt.
Ingen kartläsare, ingen Tina Turner som sitter och skiner. Nej. Vid sidan om en.
Nej.
Ja, fan, men det är ju ändå, alltså, fan, dit skulle man ju någon gång. Kan man se Dakar-rally på något annat sätt än på TV eller? Står man ute med någon sån sanddyn så här. 200 mil fel har man gått och står så och väntar på att det ska komma då.
Ja, exakt. För finns det någon bana liksom?
Eller är det, det är bara så här, ta det från den här punkten till den här punkten så fort du kan även typ, eller?
För Paris eller? Och sen Senegal, det är väl rakt nedanför i princip. Så att det är bara att köra rakt fram.
Får du anlita ett gäng sådana här, vad heter det? Beduiner, heter det så?
Ja, nej. Det gör jag nog.
Rida ut på en kameljävel och se en sträcka.
Ja,
det
var en
bra podd ju.
Ja, verkligen.
Vi har ju pratat om att vi ska göra alla de stora rallytävlingarna, vara på plats. Så.
Ja, det har vi pratat om.
Jag ville göra ett avsnitt om Jyväskylä. Då sa Emil så här, är det inte bättre vi åker dit någon gång? Så här. Jag har svårt att se att vi lägger 3 dagar på att åka till Jyväskylä.
Och liksom 32 000.
Vi gärna rekommendera podden för att få in lite mer Patreon. Så skicka till en kompis och så låter vi åka till Jyväskylä. En kompis med mig som heter Petter, som är otroligt sportnörd. Han har ändå ganska så här hög förståelse för sportnörderi. Du vet, jag kan komma och säga till honom så här att du ska åka och... Ja, men du skulle kunna berätta för honom att jag ska lägga nu hela det här årets semesterkassa på Jyväskylä. Jag och hela familjen ska åka dit. Det skulle han tycka var helt normalt. Inget konstigt med det. Men han blev ändå riktigt paff en gång. Han var kanadensisk flickvän då, så var han över i Kanada. Så träffade han på någon fest där. Så träffade han en man som... Ja, du är från Sverige, som man pratar Sverige. Och då är det mycket hockey såklart. Hockey då i Kanada såklart och sådär. Och den här mannen, han bara... Du heter Petter, så här. Do you know Petter Hansson? Så här, han bara tänker så här, vem fan menar han? Så här, yeah, of course. The defender in the... Yeah, of course. Så här. Have you met him? No, sorry. Okay. Det är så att den här kanadensaren då, han håller på Hedenfen, så här döds Hedenfen-fan. Och älskar Petter Hansson. Petter Hansson var tydligen väldigt stor Hedenfen. Jag visste inte att han var så. Så han hade liksom, det här var ju en vuxen människa också. Han hade så här planscher av Petter Hansson hemma i sitt pojkrum.
Men han hade ju en sån här förförisk spelstil ju. Att han var så hård och...
Ja, älskar Petter Hansson. Ja. Alltså. Fan, vilken fin fotbollsspelare.
Lite förvånande att ändå att någon...
Jo, i Kanada.
Även Petter Hansson måste ju tycka att det är lite märkligt. Att jag visste inte att jag satt i ett pojkrum så. Nej, upp och kanske ovanför sängen. Så.
Och när han gör mål så är det ju så mot Grekland till exempel.
Ja, precis. Ja. Snubbla in den och få den i ansiktet.
Fantastiskt roligt när både Expressen som hade skrivit ut bara hur han pratade om det målet, så hade det på första sidan tror jag. Och stod det så här: jag går upp i en nickduell för sent, landar på en grek, på väg därifrån får jag bollen på knät så att den går in i mål. Vacker beskrivning.
Ja,
men Petter Hansson tycker jag är en humla i min bok lite. Alltså, han ser ju ut, alltså en mittback kan komma i väldigt många olika former så att säga, men han har ju, det är ju ändå mer liksom en dräng eller en liksom säkerhetsvakt än vad det är en fotbollsspelare. Men han har ju ändå kommit ända in i landslaget. Var han kapten ett tag eller?
Nej, det tror jag inte.
Hon låg frisparkade ett tag från väldigt långt avstånd.
Ja, en sån kort i backlinjen som sätter igång spelet. En sån frispark la han en gång.
Han låg ju frisparkad. Så...
Vi behöver någon bra fot här nere på egen.
Ja, men sådana spelare finns ju inte längre.
Ja, det gör de kanske inte.
Nej, men det är väl den gamla skolan. De är väl, jag gissar att de är lite för långsamma nu.
Ja, just det.
Han var ju inte så om och kring sig så heller. Nej, så skulle någon komma fram som är en humla så det är möjligt kanske. Men då skulle den personen vara om och kring sig på ett helt annat sätt än vad Petter Hansson var.
Petter Hansson
var lite enkel. Jag kommer ihåg, jag bevakade landslaget då några år. Alltid väldigt enkel att snacka med och var liksom inga konstigheter. Så. Lite halvskum... proffskarriär också, va? Herrenfen, stor i Herrenfen. Var det Monaco och Rennes också?
Rennes, va? Mm-hmm. Ja, men Rennes är ju väldigt, väldigt trevligt.
Det är svårt att se Petter Hansson glida runt i Monaco. Nej, bland monegaskerna. Var det inte Erik Niva som hade en lång intervju med Petter Hansson att han, alla körde Ferrari och så han körde en liten Fiat Punto eller något sånt.
Den är mindre än Petter Hansson.
Jag vet inte var han kom ifrån innan han kom till Halmstad.
Just det, han har varit i
Halmstad. Borde jag koll kunna, men
ja, vi gissa. Är det Gävletrakten?
Jag håller med om att det är en humla.
På tal om frisparksfötter, alltså Fredrik Ljungberg, ska man bli en av världens bästa yttermittfältare med den foten han hade? Han la ju också frisparkar och straffar ett tag i svenska landslaget, vilket var otroligt egentligen, för det var ju på en tid när vi hade Henrik Larsson, vi hade Zlatan, vi hade Anders Svensson. Jag kan ha drömt det här, så det här kan vara förtal, men jag tror det var så att jag hörde någon jävla intervju med Anders Svensson där han typ lite en liten gliring till Ljungberg, typ så jag hade fått någon straff och så bara så här, alltså, så tror jag att den straffen, och fan om inte det var så här när Sverige skulle strå den här straffen mot Danmark och dansken kommer in och
boxar.
Ja. Och Anders så typ skojade och sa någonting i stil med, ja, det var ju en jävla tur för att den straffen skulle Ljungberg lagt och han har ju aldrig satt liksom. Han är otroligt dålig fot.
Visst är det Ljungberg som får knytnäven i magen av dansken i straffområdet som föranleder?
Nej, det är det inte.
Nej. Vem är det då?
Marcus Rosenberg.
Ah.
Vill jag minnas?
Var det så? Och det kan man tänka sig, han kan ha rättat upp någon dans där.
Han är bra på det ju.
Ja, visst.
Paulsen.
Ja.
Jag var ju på den matchen, det var en fantastisk upplevelse. Det regnade in plastglas med öl över pressläktaren när detta skedde. Och jag satt och skrev, tittade en del ner i datorn och så hände det här, tittade upp. Och det första som slår mig då är att åskådaren har sprungit in på plan och sänkt Marcus Rosenberg. Och domaren har blåst straff för det. Och att det är därför det är upprört.
Ja.
Och så får man snacka ihop sig där med sina kollegor och så får man bilden av hur det har gått till.
Du missade liksom själva.
Ja, ja. Men jag satt ju och live-rapporterade. Men just att det var därför danskarna var förbannade. Så att det kan ju inte vara straff. Så här. Men det var ju liksom en klar obstruktion på något vis.
Ja. Det är en av de häftigaste matcherna man har sett ändå. Mest innehållsrika. 2007.
Vad kan det ha varit inför då?
Tror det.
EM-8.
Det var nog. Sverige ledde med 3-0, va?
Och sen så blev det 3-3.
Ätna något så in i
helvete.
Och det är inte kul att spela mot Danmark. Nej. När de har fått vittring där på parken.
Nej, fy fan.
För 40 000 danskar. Och så spelar de via Röde, via Vide och via... Vilken mängd med öl.
Ja,
han har druckit en 16-17 öl här för mig. Alltså,
ja, eller hur? Och han var ju boendes i...
Det var en sån sjuk siffra. Åh, helvete vad många det är då.
Boendes i Göteborg, va?
Och blir bakom bara man hörde det. Ja, just det, han bodde i Göteborg. Mm. Jag jobbade som typ så här inom IT. Och så.
Ja.
Det är, man blir ju törstig bara man åker båten över till Danmark. Där man blir riktigt, jag vet, det är svårt att... Det är fyra bara på båten ju.
Ja.
Kul att du nämner Ljungberg. Jag tänkte också på Ljungberg just på grund av den svaga foten, skottfoten. Ja.
Och ingen jättebra teknik heller för att spela offensiv.
Han hade ett driv i steget, va? Som var helt enormt.
Fantastiskt, och kunde bara ner huvudet och ösa på. Liksom.
Och vinnarskallen känns ju otroligt påtaglig. Ja. Det var ju lite coolt med det där laget. Visst, de bråkade, han och Mellberg och sådär, men Mellberg, Zlatan, Ljungberg och några till. Det var jävla vinnarskallar.
Ja,
jag står på Twitter nu, där har inte jag sett, säkert ni sett, men samma mästerskap så var ju Mikael Mördan Svensson tacklade Zlatan på en träning och slog till honom med en knytnäve.
Ja, jag såg också.
Och Zlatan blev helt så här, ja, det får Mikael Svensson göra.
Det var väldigt tydligt att det var innan Zlatan hade blivit Zlatan faktiskt. Fan, du vet, tidsdokument alltså. För att man bara, vad hade han gjort? mot
mördaren.
Men kanske också säger lite om mördaren. Att mördaren ändå hade lite respekt kanske i omklädningsrummet. Så.
Jag tror också det. Men idag hade han gjort en round kick, Zlatan, på mördaren. Och då hade han inte riktigt... Mikael Svensson är ju en jävla from och fin kille.
Så Lagerbäck sagt på presskonferensen efter att nothing really happened.
Nej, just some pushing.
Jag såg den där rundsparken som sänkte mördaren.
But it was a perfect roundhouse in his face. No, nothing really happened.
Nothing special.
Some
nothing.
Pushing.
Just a little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think, you can say. Just a little bit of pushing.
Som sagt, jag tyckte det var svårt att hitta de här klockiga humlorna. Men en sak som slog mig ganska tidigt ändå var en spelartyp som inte längre finns. Thomas Holmström, den bastante hockeyspelaren som alltid stod framför kassan. Ja. Och det var ju där, det var ju det han var bra på. Jag hade sett Holmström så här åka genom...
Ta pucken in i två zoner.
Nej, så. Men precis. Dra någon gubbe så och sen bara fnätta upp den i krysset. Så. Utan man har ju bara sett honom stå framför kassen. Och
aldrig sett honom använda klubban.
Han har aldrig gjort ett mål med klubban.
Så. Han har bara med sig klubban in på plan så, i ena handen. Så ibland kan det vara liksom åt fel håll, men han har bara med sig den insats.
Och den spelartypen finns inte kvar idag riktigt. Alltså. Men den tog ju honom fruktansvärt långt. Alltså. Jag tror han var 4 Stanley Cup och 1 OS-guld bara genom att stå som med klubban och ta stryk.
Han hade väl ett helt specialbyggt ryggskydd, va? För att han fick så mycket crosscheckar från backarna där framför mål. Så jag tror han byggde någon egen hopsnickrad grej. Så det var helt ohållbart för honom. Man står och får liksom 30 sådana smällar i ryggen varje bit. Liksom.
Läste en bok en gång av en hockeyscout som beskrev en jävligt härlig scen med Thomas Holmström som ändå säger någonting kanske om att han tog sig dit han tog sig. Jag tror att han var 4 år, Holmström, så fick han ett par skridskor på julafton av sina föräldrar. Så var inte med det. Julafton var slut, alla gick och la sig. Man nattade Holmström så.
Ja.
Om man nu gjorde det. Han känns som att det var, han bara gick in och somnade av sig själv. Så.
Ja, precis.
Trygg.
Ja. Jag vill inte ha någon lampa tänd.
Nej, ingen som har läst en saga för Thomas Holmström.
Och sen vaknar familjen upp på morgonen. Då är lille Holmström 4 år borta. Han är försvunnen. Börjar leta runt där i huset, hittar inte honom och börjar kolla tomten så här helt borta. Så att paniken sprider sig. Så att grannarna och kompisar kommer till undsättning, går ut och går typ skallgångskedja. Letar efter dem i samhället i Piteå. Till slut så hittar de honom. Då har han stigit upp på morgonen, tagit sina skridskor och gått ner till uterinken och snöat på sig och åker skridskor. Alltså. Det är där han finns.
Jag tror du skulle säga att han stod i badrummet och rakade bort 3 dagars skäggstubbet med sina skridskor.
För det de trodde, de började ju där.
Ja, började leta där, ja.
Ja, sen så gick de till gymmet i källaren och tänkte att nu han och lyfte skrot.
Sen gick de till högskolan.
Men en jävla vilja alltså.
Mm.
Men får man göra ett antagande att du saknar den här spelartypen?
Vi pratade om det en gång när vi var ute på krogen, men var det inte det? När vi var nere på Stureplan sent. Hur mycket vi saknar i slagskott
just det.
Som går rakt i mål. Jag tycker att ett hårt slagskott från blå som går rakt i mål är mycket, mycket snyggare än den här Zorro-finten till exempel som spelare håller på med nu. Att man lyfter upp pucken på bladet och snöar runt och liksom fnätter in den köksvägen. Så det tycker inte jag är ett snyggt hockeymål. Ett snyggt hockeymål är ett slagskott som tar via munnen på Thomas Holmström och går in. Det är ett snyggt hockeymål.
In i målet. Niklas Gide.
Mm.
Ja, men han... Jag vet inte, såg ni, jag var ju innebandyspelare på den tiden när han var Sveriges bästa innebandyspelare. Och han var ju lite, han var för lika samma kropp som han har nu, alltså, eller, han var ju inte, han var absolut inte tjock, det är inte det jag säger, men han var liksom lite lunsig så och hade inget, han var inte så snabb, han var ganska stor för att vara innebandyspelare också och så där. Men var faktiskt en jävligt fin avslut, en riktig måltjuv liksom, han gjorde mycket mål. Hade liksom lite målgester på sig när han spelade i Pixbo där. Sen gick han väl till AIK kanske lite senare. Men...
Han hade pamban, va? Eller?
Ja, det utgår jag ifrån. Men det är faktiskt inte helt säkert. Han var en jävligt fin innebandyspelare, Niklas Gide. Väldigt inspirerande. Och ja, men du vet, en riktig måltjuv där. Man tänkte han kanske inte skulle... Men jag tror alla kanske i och för sig... Alla kanske kan bli innebandyspelare. Det är inte så. Det finns liksom inga humlor inom innebandyn.
Men där, sporten kan du ju bättre, men för mig... så är jag inte, jag känner ändå att jag hade kunnat gissa att han skulle kunna bli innebandyspelare ändå.
Finns det inte något sånt exempel typ när, det här tror jag är sant, att när svenska, att svenska landslaget i innebandy en gång mötte svenska landslaget i tennis, eller liksom Davis Cup-laget i tennis någon gång på slutet på 90-talet och fick storstryk av DC-laget. Alltså de var så här, för de var så fruktansvärt mycket bättre tränade.
Nej, det måste vara en myt.
Nej, jag tror det är sant, men 90-talet innebandy var ju, de var inte så bara. Gärna om någon och våra lyssnare har källa på det, vore det kul att få det styrkt.
Men var det på den tiden när man fortfarande använde träbänkarna som sarg? Så den tiden kan jag sakna.
Ja.
Innan den riktiga innebandysargen kom. Det är en helt meningslös uppfinning egentligen. Vad var det för fel med träbänkar som man la ner? Så?
Ja, det är väl just i rundlen.
Ja, men då la man dem på snedden, ja, så, beredskapsrummet.
Ja, just det, det är sant.
Funkade det? Det var ju aldrig någon som klagade så att den var för låg. Nej. Eller att den stod fel. Eller så.
Det var också fint, för det gjorde ju att ribbstolarna var ju exponerade också, så det kunde man kunna ha sådana fina spelsekvenser när man stod 2-3 minuter och bara grävde under en ribbstol, så bollen åkte upp hela tiden upp i ribbstolen och så stod man där och grävde så här, och så upp, kom ut bollen ut och så smätte Niklas Ide upp den i nättaket, gjorde sin mål, fina målgest.
De här stora innebandymålen också har man ju aldrig spelat i. Hade du de här små utan målvakt?
Just det.
Också en helt meningslös uppfinning. Vad fan skulle de ha stora mål till? Och målvakt?
Nej.
Det var väl inget fel? Det var väl ingen som gick och suktade efter det när man spelade innebandy? Var det
det? Fan, vilken dimension det hade blivit med målvakt nu.
Ska ju bara stå, den backen som är längst bak ska ju bara ha sina smalben i vägen. Så.
Det var min
då
roll.
Då viftar vi klubban så lite.
Det var inte helt oväntat min roll i sammanhanget. Det
var ett sånt jävla bråk med när vi skolade innebandyspelare liksom mötte oskolade innebandyspelare på gympan, för man, den där man kunde inte säga till dem, ah, det där är frislag, det där, vet, när kommer en hockeyspelare så och bara lyfter på klubban du vet, på helt andra regler så, bara, ah, så känner man sig som en riktigt tunt pall, så där får man inte göra innebandy. Höll på liksom.
De bara håll käften,
så pissar de en i munnen sen i omklädningsrummet efteråt.
Det är nog en av mina större idrottsmeriter i livet att vi segade i innebandydiskot i Linnéhallen som sjuorna, åttorna och niorna fick vara med på. När man gick i sjuorna hade man inte så mycket att komma med, de äldre. Men när man väl växte till sig lite sen så kunde vi ta hem den. Stort att spela final där i stora hallen. Så,
mycket publik.
Disco i ett mörkt nedsläckt C-hallen där boxarna höll till i vanliga fall. Och så fick man vinna där, det var jävla stort. Alltså.
Så sprang man runt hela matchen och bara som ängsligt tittade hela tiden och se om den där tjejen var i publiken eller inte. Man var helt, helt omöjligt att koncentrera sig på matchen. Liksom. Stefan Edberg.
Ja,
hade ingen forehand. Han hade ingen forehand liksom.
Nej.
Vet att när svenskarna mötte Edberg så visste de att han har ingen forehand, så att om man spelar lösa bollar på hans forehand så att Edberg var tvungen att sätta fart på bollen. Han kunde vara hyfsad kontringsspelare med forehand om man fick en hård boll mot sin forehand, då kunde han liksom slå tillbaka den med hyfsad kraft. Men han kunde liksom inte själv sätta igång bollen med forehand. Det är nog sjukt, han har vunnit ett par Grand Slam liksom, utan att ha en riktig forehand. Så.
Jag skulle nog säga att Stefan Edberg är ännu större humla i näringslivet, för han har lyckats väldigt, väldigt bra som aktiemäklare.
Ja.
Fondkille.
Trots att han inte har några förutsättningar för det då, eller?
Ja. Trots att han är idrottare hela sitt
liv.
Inte har gått handelsvägen.
Nej.
Hade inte Gio en rätt svag serv?
Nej, det tror jag inte. Bra serv.
Fick för mig Glenn Öst sa det till mig
fan, innan också. Han stack.
Precis,
innan han jävligt stack. Stark det där. Jag tipsar om inte alla har sett det på internet.
När Glenn Öst lämnar presskonferensen.
Otroligt starkt.
Ja, starkt. Mm. Okej, fan, då kanske jag har fel där. Min bild av Gio är att han har en bra sömn, men det kanske han inte har. Så får jag helt revidera min bild av. Men lite humla är han ju trots allt, för att han var ju inte kvick och snabb och lätt som ju, och hade inte så långa armar som man gärna skulle se att en pingispelare har liksom. Men var ju då rapp i tanken, snabb i tanken var ju. Mm.
Men sen har det väl det där att han har haft lite eftermäle om att han kanske inte tränat så mycket och kanske har festat lite och så. Men det var väl i dokumentären så menar man väl att han har tränat så in i helvete.
Ja.
Att folk liksom inte fattar mycket han har tränat.
Nej.
Och han kanske inte var så bra på att berätta det heller.
Men det är väl en ganska så här, så tycker jag att det är ofta typ att man, de här som man tror är uttalangerna. Ja, men precis, Gio har ju varit en sån, men även typ så här att Zlatan ju har varit jävligt dedikerad liksom. Mm. Ja, men typ att det också visar sig att ja, vi tränar också mest. Mm. Att det ofta är den berättelsen så här, att vi tränar mest också.
Ja, om man tittar på basketdokumentären så verkar det ju också som att de är sång och dans, men vissa av dem, men jävlar vad de tränar och hårt.
Peter Crouch kanske, humla.
Ja.
Borde varit cyklist istället.
Jag tycker Peter Crouch, han också passade väldigt bra som fritidsledare. Man hade ju några sådana som var jävligt, som fritidsledare som var bra på basket när man var, gick på fritids. Som man tyckte om då.
Ja, just det.
Helvete var Peter Crouch. Alla hade liksom klängt i honom på fritidsgården och velat hänga med honom. Och
ja.
Sådär. Jag tycker han var väldigt, väldigt bra på det.
Han har också kunnat bli en bra konfirmandledare, tror jag.
Ja, absolut.
Det är lite angränsande.
Ja.
Du är bra på båda dem kanske.
Exakt.
Då plockar jag fram det här och då undrar jag, hur ska ni, vad är det här för någonting? Jag hoppas att ni sett, ni får några försök, för att jag letar efter ett specifikt ord här nu.
Cirkulationsmapp?
Nej.
Internpost?
Ja, själva kuvertet är det, men då inne då håller det lite saker. Så jag skulle vilja ha ett annat ord här som jag är väldigt förtjust i, som jag sällan använder.
Jag vet inte om det är pamflett kanske.
Jag skulle vilja säga att det är en dossier.
Ja, det är det faktiskt. Okay.
Känns det?
Ja, det känns bra.
Ja, det känns bra. Tack. Mm.
Peggan upp. Lite. Det ser ut som palmutredningen faktiskt.
Anteckningar.
Du har en fin, ganska fin handstil, Marcus.
Ja, det har du faktiskt. Måste man...
ja, lite slarvigt det här, sent skrivet också.
Ja.
När Humlo kom på tal så började jag fundera på vad fan har vi för några egentligen? Och då dök Jan Boklöv upp.
Bokis.
Han kom ju från ett av idrottssveriges vid namn finaste ställen. Ni vet var han kommer från.
Kölandolo eller vad fan heter.
Är han inte från Växjö?
Växjö?
Varför var det så kul?
Nej, för att det är kanske 100 mil fel.
Ja, okej.
Okay. Jag har aldrig funnits snö.
Jag fick upp någon bild av att Hasse Rydén så här har hans första hjälm.
Ja, det kan han säkert ha. Kölandolo, eller vad fan heter det?
Hasse Rydén har hans epilepsi i en liten monte. Inte för rätt. Ja. Du hoppar runt där inne.
Hans första så här receptutskrivna epilepsimedicin. Så här.
Det var faktiskt väldigt roligt. Jag kan inte riktigt förklara varför, men Växjö där, det var kul.
Ja, det var
tack
kul
för den.
Visar ju inte en enda backe i Växjö.
Nej, väldigt märkligt.
Nej, han kommer från Koskullskulle.
Så heter jag.
Han tävlade för Koskullskulles AIF Malmberget.
Men hans stamning också, det är ett jävla namn ju.
Ja, svårt att säga. Från Koskullskulle kom ju också Jan Holmlund, en annan känd svensk backhoppare. Och ibland om kvällarna så sitter jag och tänker på hur det måste ha varit i Koskullskulle på 70-talet. Barnen gick inte till lekplatsen där och gungade och åkte sån här vippbräda och sånt där, utan alla barn samlades i backhopparbacken och hoppade backhoppning.
Så var det nog.
Så var det nog. Jan Holmlund kraschade ju i Lake Placid 1980. Det har ni säkert sett bilder på. Och det är Plex som kommenterar och han säger ungefär något i stil med aj, 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 oj, 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 vad hände? Vad gör Karn?
Men så kommer Janne Holmlund. Och nu, Koskullskulle, så tittar vi tillsammans. Nej! Oj, 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 vad gör Karn? Aj, 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 aj. Han satsar alldeles för tidigt och han får där en ordentlig smäll. Oj.
Ungefär som att här har vi en svensk i backen och du slår ihjäl det typ och skämmer ut oss som nation.
Något... som om han menade.
Vad gör Karn? Mm. De kommer alltså från samma ställe. Ett svenskt backhopparmäcka. Och Janne Boklöv är ju känd som en av våra stora idrottspionjärer. I september 1985, ganska tidigt på backhopparsäsongen, så befinner sig Janne på Lugnets skidstadion i
Falun,
där han tränar. Och backhoppning, då hoppar man bara. Man hoppar och hoppar och hoppar och försöker hitta rätt känsla och rätt teknik och sådär. Han är 19 år då, Jan Boklöv. Svårt att se Jan Boklöv framför sig som 19-åring.
För pubertal, Jan Boklöv, omöjligt.
Han ska göra ännu ett hopp. Vid uthoppet denna gången så pressar han fram höften och det gör man ju för att försöka punktera den här luftbubblan som uppstår mellan skidorna och kroppen.
Jaha.
Det går inte så bra. Han gör lite fel och i normala fall så hade det här inneburit att han hade fått en framåt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rotation som hade resulterat i en framåtvolt och att han hade slagit halvt ihjäl sig vid landningen. Men det sker inte den här gången, utan istället så glider skidorna isär till ett V. Och Janne bara flyger och flyger och flyger. Aha. Visst, han ser ut lite som en kråka i luften, men han flyger långt. Han hoppar 15-20 meter längre än han brukar. Mm-hmm. Här föds och upptäcks då V-stilen.
Ja, en slump helt enkelt.
Ja, det har ju funnits en myt som säger att han ska ha fått ett epileptiskt anfall i luften.
Jag tror det var du som hade hittat på.
Det kanske det är ju så. Att V-stilen kom till på det viset. Men så var det alltså inte. Det var så här det gick till. Och det är ju inte sant i
sammanhanget.
Ja. För de inser då att fan, det här är ju någonting. Försöker jag om det där. Och det går ju inte riktigt direkt sådär. Utan han börjar experimentera, slå sig som fan. Man ska ju bryta nyckelbenet 3 gånger tror jag. Som backhoppare innan man kan bli en riktigt bra backhoppare. Mm. Men till slut, och då befinner vi oss i världskuppen 88. Då tar Jan Boklöv den första svenska segern någonsin i världskuppen. I Lake Placid faktiskt. Där Janne Holmlund 8 år tidigare har halvslagit ihjäl sig. Mm. Han vinner ytterligare segrar och ytterligare några stycken och sådär. Och tar hem hela världskuppen 88-89. Det är första och enda gången det har hänt då att en svensk har vunnit världskuppen.
Hoppar de andra V-stil då?
Nej.
Nej.
De hoppar ju, vad heter den stilen då?
Konventionell kanske.
Konventionell, ja.
Vinner världskuppen. Vi har en svensk världskuppsegare i backhoppning. Jan Boklöv vinner Jerringpriset. Och får ta emot det. Nu ska ni få gissa här. Var någonstans tror ni att han våren 89 fick ta emot Jerringpriset?
Vart han är någonstans?
Ja, jag söker efter en plats här som var epicentrum i den svenska idrottsrörelsen våren 89. Vi har varit där flera gånger förut. Vi har pratat om det några gånger.
Aha.
GH.
Dortmund.
Det
var det också kul då?
Ja, för det var i Sverige.
Man flyger ner Janne Boklöv för att dela ut Jerringpriset i
Dortmund. Jag tänkte han var där. Jag tänkte så här,
Westfalenhalle.
Ja.
I Dortmund. Nej, i Globen. Ni ska, Globen VM, hockey VM i Globen.
Ni skrattar 89. Liksom inte bara hjärtligt åt mig idag utan
nej. Det var
för du känner på hur det är.
Jag tänkte
så här, Håkan.
Jag tänkte så här, vad fan, Han kanske var, ja, men det där var en fin tanke. De på, liksom.
Det var en fin tanke. Det var en vettig tanke. Det var väl just att det var centrum för svensk, alltså att det var i Sverige.
Ja, ja. Globen VM, hockey, nybyggt.
Ska jag heta, jag trodde ju inte på det när jag sa det riktigt.
Nej, men det är ju sådär ibland när man sitter hemma och följer det här postkodmiljonären, att man säger, man vill kanske inte säga det, för man, fan, det kan inte, kan väl inte vara det, för att just inte göra sig till åtlöje. Och så säger man det ändå ibland, och så kan, eller inte säger det, då kanske det är det.
Ja, det vore det värsta om han sa nu. För ska jag komma där och då, säga sen? Jag säger inte faktiskt sagt.
Exakt, det är ju ingen jävel som tror på det. Nej.
En god gissning, men då, ja, då kunde man lika gärna åka ner till så här, något svensk proffs i Italien och delat ut jägerpriset till Jan Boklöv.
Ja, det kan hon ju.
Hos Hasse Holmqvist i Sechena. Alltså. Här är vi. Grattis, Janne.
Ja, konstigt.
Ja. Så var det i alla fall. Och jag tycker det är stort. Vi har bara gjort det en gång. Vi har bara vunnit världscupen i backhoppning en gång. Och det är på grund av V-stilen då. Tyvärr så funkar det ju inte så länge. Så att Jan tar några VM-medaljer och han tar inte heller några OS-medaljer. Så att den senaste VM-medaljen vi har i backhoppning är alltså Kjell Sjöbergs 90 meters brons från Oslo VM 66. Det är länge sedan nu.
Mm. Man nästan som har glömt bort det.
Ja, exakt. Nu när han säger det så får man ju bilderna.
Ja, nu kommer de ju väldigt tydligt. Men, ja. Risk att den faller i glömska om man inte påminner sig.
Men det är väl det här som är humlan då kanske, att han upptäcker en stil som ingen har testat och som tar honom hela vägen till världscupseger.
Ja.
Och genast då så finns det en norsk domare som heter Torbjørn Yggeseth, som Jan Boklöv själv kallar Styggeseth. Okay. Som inte gillar den här kåkstilen och börjar göra avdrag då på poäng, och det blir svårare och svårare för Jan att hävda sig med sin V-stil för att han får sina poängavdrag. Otroligt motarbetad. Andra länder börjar spana på V-stilen, studera den och så småningom anammar den. Och 1990 så bryter Boklöv foten. Jag tror att det är i hemmabacken där i Gällivare dessutom, inför släkt och vänner och sådär. Han kanske bryter foten.
Det var väl invigningen av backen?
Just det. Just det. Rätt. Han skulle hem och inviga en backe och bryter foten.
Typiskt humlan.
Ja, det får du säga.
Den
det
typen av humlan.
Stärker min tes här. Ja. Och vid den här tiden, och det här är intressant tycker jag. Vi ska inte gå för djupt i det. Men vid den här tiden så har Sverige en V-stilsförespråkande förbundskapten vid namn Åke Östlund. Men han byts ut. För att man är inte helt enig då om att V-stilen är rätt väg att gå. Medan resten av backhopparvärlden är eniga om att det är vägen vi ska gå. Så istället så plockar man in en norrman som heter Trond Göran Pedersen. Som är svensk förbundskapten i 2 säsonger. Och i 2 säsonger så pumpar han bland annat Jan Boklöv på information om V-stilen och hur man hoppar den. Innan han återvänder tillbaka till Norge med all sin kunskap. Och när Boklövs saga var all så tog ju norrmännen över och vid och har ju dominerat i backhoppningsvärlden sedan dess tillsammans med lite japaner och polacker och östtyskar. Så frågan är, kan det ha varit så att vi i svensk backhoppning hade en infiltratör?
En mullvad?
Jag tror det. Men jag lämnar det där.
Ja, men, ja, vi har ju snurrat vid det här tidigare. Och det är ju en dokumentär där.
Om infiltratören?
Ja, om konspirationen. V som i Boklöv skulle vi ju kalla den.
Ja, just det. Minnas. Eller den osannolike backhopparen.
Ja. Vi är som en boklöv, tycker jag är en bra titel.
Ja, ja.
Men en klar humla och en liten konspiration.
Mm. Ja. Fick man 2-1 där.
Det har blivit dags att lyfta upp och fram våra älskade hyllanprenumeranter som envisas med att skänka stora summor pengar till oss så att vi kan fortsätta göra den här podden, vilket vi är oändligt tacksamma över, såklart. Vi har pratat om Dakar-rallyt och därför tänkte jag att vi idag blandar samman er hyllanprenumeranter med svenskar från Dakar-rallyt som alltså har kört Dakar, nej, inte kört, varit med på något sätt i Dakar-rallyt. De svenskarna, inte alla de heller, utan några av dem, då har det blivit för långt, några av dem som varit på något sätt inblandade i Dakar-rallyt. Och jag blandar ihop med er nu då hyllanprenumeranter. Och då gör vi det med hjälp av Enya som går igång där ungefär. och då är det inget som stoppar mig längre. Bruno Berglund, Lukas Lundin, Viktor Salfjord, Rickard Jonasson, Kalle Rosenblad, Karim Hadji, John Graning, Kristoffer Jönsson, Ingmar Österberg, Tevin Stakston, Carl-Johan Almqvist, Niklas Bengtsson, Tina Törner, Tommy Eriksson. Påminner sig igen om att jag ska ringa dig pappa. Marie Sandell, PG Lundmark och Thomas Berglund.
Vet ni vem Rocco Mediate är?
Rocco ringer en klocka, men inte...
inte den klockan.
Nej.
Ja, men 2008...
Vänta, efternamn. Ta det. Immediately.
Rocco Mediate.
Mediate.
Jävligt coolt namn.
Låter som en sån här energidryck.
Ja, men 2008 så spelas en golfturnering i San Diego. En upplaga av US Open. Som får... när... de sista fyra timmarna av golfturneringen går av stapeln, så att säga, när sista rundan spelas, då sjunker liksom handen på New York-börserna med 10%. När de sista puttarna slås så sjunker de med 20%. Och det är den turnering när Rocco Mediate och Tiger Woods gör upp i US Open 2008. Rocco Mediate är en riktig humla. Hans golfsving, alltså min pappa har en bättre golfsving än Rocco Mediate har. Alltså det är liksom en riktig gubbsving liksom.
Hugger.
Ja, han hugger liksom.
Kort baksving då eller?
Ja, kort.
Så stannar vi i anklarna ungefär.
så spelar min pappa golf.
Ja, och sen bara på ren så här ilska ja. Iväg och bollen.
Jävla vad han blev när så, det gick åt helvete. Ja.
En barngolfspelare har högre, längre baksving än...
Ja, men min pappa har definitivt en bättre golfsving än vad Rocco. Mycket mer kraftfull golfsving. Jag tror att jag slår min drive kanske 30-40 meter längre än Rocco. Men han slår bollen då jävligt rakt. Han är ingen duktig puttare heller. Han var en av de som, jag tror att han var den första som vann en tävling på PGA-touren med lång putter någon gång i början av 90-talet. Så han var före Sam Torrens, brukar man ju prata om annars, som den första med. Men han var så här, och det är ofta ett tecken på att man är en dålig puttare, för då håller man på att experimentera så där.
När du säger lång, eller en hakputter då?
Ja, nu finns det lite olika typer. Man kan ha en hakputter, magputter eller bara en som, nu kan man ha en lite längre putter som bara går upp längs armen.
Så. Ja, som en kricka.
Kryckputten, ja. Han sticker också ut i golfen, för att han är så här, amerikanerna brukar prata om att man är en happy go lucky guy, vet, bara en sån som är en glad skit, vet, som så här kommer till tävlingarna jävligt avspänd, pratar jättemycket med media, tycker det är kul, pratar mycket med fansen ute på banan. Ja, men väldigt väldigt trevlig så här, hans kompisar berättar att jag pratar alltid så varmt om honom. Han är liksom en sån här, ja, men en skön härlig man liksom, och han ser också ut att vara det så här, han går runt och ler, ser lite dum ut så kanske ibland liksom, men du vet så här, en glad skit liksom. Han är uppväxt i så här, hans pappa var barberare från lite ställe utanför Pittsburgh. Han är naturligtvis, han är lite så här Sten Rosenberg då, att han är liksom, det är ingen som tittar på Rocco och bara så här, det här ska bli en stor golfspelare, utan han försöker då gå den här vägen som man ju gör om man är amerikanare, upp till proffsgolfen, alltså man går via high school, sen så kommer man till ett college där man spelar ett lag och man får all sin utrustning betalt och man kommer in på den touren och du vet, men det finns en ganska rak väg där. Det liksom lyckas han inte med, utan han får söka sig till ett college, inte på golf stipendiat, utan han får åka dit och så får han bara hoppas att jag kan prata sig in i laget typ liksom. Vilket han lyckas göra då, han lyckas övertala någon coach på ett college att jag ska få vara med och spela och så. Men har inte heller den här utväxlingen sen att han blir väldigt bra, utan så här, han är liksom okej hela tiden, men det lossnar aldrig riktigt för honom. Men han är liksom fast övertygad om, han är en sån riktig, du vet, golfen kan ju verkligen ta tag i folk, man kan bli en sån riktig golfdåre. Och han blir en sån golfdåre som älskar det så jävla mycket och han tränar väldigt mycket och sådär. Men har då inte det här, det släpper liksom aldrig riktigt, utan han är liksom en, han är en helt okej golfspelare. Och han lyckas till slut ta sig in på PGA-touren ändå, vilket inte är lätt. Men han kommer in där och han är liksom aldrig bäst så. Han vinner visserligen ett par tävlingar på 90-talet och han vinner en tävling 2002. Han är liksom en av de här grindersen på touren som man åker runt, man hankar sig runt. Man spelar kanske inte de största tävlingarna, men man hankar sig runt och lyckas hålla det levande på något sätt. Det är ganska dyrt att toura runt och sådär. Men på slutet av sin karriär då, för nu när vi är framme vid 2008, då är han 46. Och han är inte, man kan ju vara gammal som golfare, men han är inte en av de golfarna som tagit jättebra hand om sin kropp kanske. Han har haft ryggproblem ganska mycket. Och han har, ska det visa sig sen då, berättar han att han har också fått döva de ryggproblemen med att supa helt enkelt. Så han dricker ganska mycket alkohol för att kunna ta sig igenom det. Svingen har blivit ännu gubbigare och han står ännu kortare. Och jag tror han är rankad 156 i världen 2008. Han har börjat året med så här skador i ryggen. Han har funderat på om han ska lägga av. Han vet att hans sponsorkontrakt med Callaway går ut det här året. Han är inte säker på att han kommer få ett nytt med dem. Och det är typ ganska mycket pengar i det sponsorkontraktet, så att det är så här, fan, ska jag hålla på med den här skiten liksom, har jag det här i mig och resa runt hela året och sådär. Men så är hans stora dröm och har alltid varit att han vill vinna US Open, alltså det liksom nationella mästerskapet i USA. Det har varit hans dröm sedan han var liten, och hans polare från college, Lee Jansen, vann 98, alltså 10 år tidigare, och det betyder så här fruktansvärt mycket för Rock också. Han var den första att springa in när Lee Jansen slog sista putten, så var han den första att springa in, du vet, och kasta sig i famnen på Lee Jansen och så här. Och någon gång ville han göra det med, så han, det är någon som övertalar honom typ, så fast du kan kvalificera dig in till US Open, du kommer inte in för att du är för högt rankad nu. Men alla kan ju anmäla sig till US Open om man via kval, och det kan vara en ganska lång väg, men alla kan göra. Alltså jag har ju faktiskt fortfarande så lågt handikapp så att jag skulle kunna kvala mig in till US Open. Alltså har du under 1,4 så får du, kan du kvala dig in liksom. Så han bara, fan, men jag gör väl det. Han är liksom lite övertalad, men ändå då med någon slags förhoppning om att fan, det kanske är det sista jag gör liksom. Och han lyckas liksom så här, helt plötsligt, som det kan vara när man är golfare, man hittar en sving så här. Det funkar bra för honom, och han lyckas liksom hanka sig in till den här, till US Open, och ska nu då alltså få spela huvudtävlingen i US Open. Och han går ut i en av de tidiga bollarna. Och så börjar det ganska bra. Så han märker igen att fan, den här driven funkar precis som den gjorde innan. Så här, fan, det går bra. Han gör ett par birdies. Så US Open är ju en sån tävling där par är bra. Skårorna slutar oftast efter 4 runder. Så är det så här, de slutar de runt par ofta. Ibland kan det faktiskt vara ett par över par. En vanlig PGA-tävling slutar kanske med att de är 15-16. Ibland 20 under par. Men US Open, då sätter man alltid upp banan så jävla svårt. Och man har hårda jävla griner. Ibland nästan parodiskt hårda griner. Många gånger har spelarna klagat över det. Men fan, det går inte att spela de här banan. Det är för svårt liksom. Så att gör man par och ta sig runt på ett par på US Open, det är bra liksom. Så Rocky börjar, han börjar peta in en birdies, vilket gör att han ser så här när han går på hål nummer 4-5, vilket betyder att det är 67 hål kvar och den här tävlingen är långt ifrån klart. Men han ser så här sitt namn högst upp på leaderboarden då. Fan, jag leder ju US Open liksom. Vad fan är det som håller på så här? Så tanken ändå slår honom så här att fan, jag slår bollen jävligt rakt. Jag kommer inte missa många fairways. Min puttning funkar helt okej. Alltså om jag gör resten par nu och bara hankar mig runt här, så skulle jag fan kunna sopa. Alltså den tanken förs ändå igenom liksom. Och då ska man komma ihåg att det här är 2008. Det är alltså peak Tiger Woods mania liksom. Tiger har, det är ju innan Tiger...
Nu gör det som Palmegruppen här, att gå tillbaka lite och göra en statistikbrygga in i crescendo.
Precis, jag fick inte trycka ut det för länge med statistik, men bara för att veta liksom var vi befinner oss i Tiger mania nu, så är det 2008, det är alltså innan allt det här med uppbrottet med Elin, innan kukbilderna är ute på internet. Han är otroligt mystifierad, spelar väldigt, väldigt få tävlingar varje år. Han har liksom en vinnarprocent som är typ att han vinner så här var tredje tävling han ställer upp, vilket är helt vansinnigt i en golfturnering. En vanlig spelare som vinner 2 gånger på PGA-touren ett år, alltså man vinner 2 tävlingar på ett år, då anser man att den spelaren har haft ett fantastiskt år. Alltså Tiger Woods vann 5 gånger om året 11 år i rad. Han hade vunnit 61 tävlingar när han kom in i US Open 2008. Världstvåan Finn Mickelson, som dessutom var äldre än Tiger, hade spelat 133 fler tävlingar än Tiger Woods och hade vunnit 32 stycken, alltså hälften så många. Om du vinner 2 majors som golfspelare över hela din karriär, då går du rakt in i Hall of Fame. Så svårt är det. Han har vunnit 13 majors, kommit 2-5 gånger. Varje gång Tiger Woods dyker upp till en golftävling så vinner han liksom. Det är typ så. Han har vunnit jättemycket på den här banan då. Torrey Pines också, det är en av hans favoritbanor. Jag tror han har vunnit 6 tävlingar bara på den banan. Det är omöjligt att... Ja, men du vet så här, han kommer till en golftävling, ingen vågar prata med honom. Han står på puttinggrinen och puttar till en flagga, så flyttar sig alla. Så något annat hål liksom. Han har den här fruktansvärda kraften liksom på hela fältet. Varje gång hans namn kommer upp på leaderboarden så sprider han skräck omkring sig liksom. Det är hopplöst att spela med Tiger Woods också, för då får man hela publikfullhet runt sig. Alla skriker så fort han gör någonting bra liksom. Det är så här, hans närvaro tar över hela golftävlingarna. Där befinner vi oss nu liksom. Det är den Tiger Woods som han ska möta.
Upplagt för att Tiger Woods ska vinna.
Upplagt för att Tiger Woods ska vinna där.
Inga svenskar som är med och nosa.
Jo då. Mm. Niklas Fast är med.
Johan Robert Karlsson.
Robert Karlsson är med. Jesper Parnevik är med.
Carl Pettersson.
Pierre Fulke.
Carl Pettersson missar precis kvalet faktiskt. Pierre Fulke är nog inte med.
Anders Forsbrandt.
Sa jag Niklas Fast eller?
Ja.
Ja, Niklas Fast med.
Peter Hedblom.
Nej, inte Peter Hedblom.
Niklas Falk.
Jocke Häggman.
Ska jag fortsätta?
Ja, men Sven Tumba.
Tiger Woods spelar också det här US Open då. Och nu har vi försökt förstå då vilken kraft och vilken närvaro han har när han är på plats, Tiger Woods. Efter 2 rundor, de har spelat i 4, efter 2 rundor så är faktiskt Rocky Mediate uppe i den absoluta toppen. Men det är ingen som liksom intervjuar honom så här efter, för att det händer ibland att efter 2 rundor så är det någon humla med där i toppen, men de faller alltid av för att det går inte att hålla ihop det över en hel gård. Framförallt inte på ett US Open när det är bara de absolut bästa spelarna som klarar av att möta en sån bana. Så att han, Rocky Mediate, är liksom ledare typ, jag tror han är så här, eller om han är ett slag efter 2 rundor, men får inte gå in i det här rummet där man gör de här sittande intervjuerna, utan han är någon så här, det kallas för flash area, alltså någon mixad zon, så han får lite frågor och bla bla bla. Så efter 3 rundor så går Rocky Mediate i andra bollen. Alltså han ligger delad 2 i tävlingen. Framför honom är Tiger Woods. När Tiger Woods går i ledarboll i en major så har han aldrig förlorat. Alltså Tiger Woods har, det är aldrig någon som har kunnat jaga i fatt Tiger Woods en sista runda i en major. Och det är det alla vill göra. Någon måste kunna vara det som kallas då för en Tiger Killer. Alltså någon måste någon gång kunna slå honom. Men Tiger Woods har heller aldrig jagat i fatt en major. Alltså han har vunnit alla sina 13 majors genom att leda inför sista omgången. Och sen hålla den ledningen. Han går ut i sin röda ledartröja. Och alltså han har aldrig jagat i fatt Tiger Woods. Men han har heller aldrig blivit fattjagad. Och alla väntar ju på att någon jävel ska få vara den första liksom Tiger Killen då. Rocky Mediate kommer till sista hålet, 18 hålet på Torrey Pines. Så leder han tävlingen. Han har alltså jagat i fatt Tiger Woods, men Tiger Woods spelar ju bakom honom då. Och han leder alltså i klubbhuset då. Det är en boll kvar. Då är det Tiger Woods och Lee Westwood. Han går in, skriver på sitt scorekort, sätter sig på en liten stol med en tv där han ser då tv-produktionen där. Givetvis är det en tv som ligger på Rocky Mediate. Det är ju alltså en otrolig... Ska Rocky Mediate, den här mediokra 46-åringen med ryggproblem och som har en sving som är sämre än Emil Erikssons pappa, ska han bli den första? Man trodde kanske att Mickelson eller David Duval eller du vet, någon av de stora spelarna skulle vara den. Örniels kanske, Vijay Singh. Någon av dem måste kunna någon gång döda Tiger. Ska det bli då Rocky Mediate? Tiger Woods och Lee Westwood spelar sista hålet. Om Tiger Woods gör en eagle på sista hålet som är ett par femhål som alltså man kan nå på 2 slag och då alltså göra en 3 i på ett femhål, det är en eagle 2 under par. Gör han eagle så vinner han mot Rocky Mediate. Gör han en birdie så tvingar han fram ett särspel. Tiger Woods slår en driver ut i ruffen så han kan inte nå på 2. Han måste spela sig fram. Slår ett dåligt sånt transportdrag så han ligger i ruffen igen. Men lyckas slå upp en wedge därifrån. Husat, han har en putt som kanske är 5 meter eller någonting sånt där. Den putten står Tiger Woods över nu. Han måste sätta den då alltså för att tvinga fram ett särspel mot Rocky Mediate. Rocky Mediate sitter inne på en liten stol och tittar på den där tv-skärmen så här, har en kamera bakom så här, alla liksom, den bilden är lika intressant liksom, så här, ska det bli Rocky Mediate nu? Innan vi berättar utfallet till den putten så byter vi perspektiver. Tiger Woods, han kommer till US Open 2008. Har den sista tävlingen han har spelat, det är den andra majorn Augusta i april. Där kom han 2 efter Trevor Immelman. Sen är det ingen som har sett Tiger. De undrar var fan han är någonstans. För att 15 april, alltså 3 dagar efter majorn på Augusta, genomgick han en knäoperation, sin andra knäoperation, som gick jävligt dåligt. Han har en stressfraktur i knät, så han kan bara halta sig fram. Robert Karlsson, som ska spela med Tiger dag 3, han frågar Tiger caddy, för man pratar inte direkt med Tiger, man gör bara inte det. Och Tiger säger typ ingenting till media den här tiden heller. Men han frågar Steve Williams, som han heter då, Tiger caddy, bara så här, vad har Tiger gjort sen Masters? Har han spelat någon golf eller? Och Steve Williams säger, nej, ingenting. Han har inte slått ett slag sen Masters, och det är ju alltså flera månader innan. Och han haltar hela tiden, Tiger Woods, så här, och bara, fan, men så här, hur stora tror du oddsen är att Tiger Woods kommer att spela den här tävlingen? Han går ju och grinar illa så här, 50-50 kanske, typ. Så Tiger Woods har inte kunnat göra ett den här inspelningsvarför heller. Han har gått banan, han har bara promenerat banan, han har inte spelat någonting. Så han promenerar banan, har med sig en wedge och en putter och chippar och puttar lite på hålen, men tittar på hur banan ser ut och liksom sådär. Han har ju sagt att slagit ett slag, så han står på första tee på torsdagen, Tiger Woods. Så slår han den första en quick hook ner vänster, bollen försvinner, alltså rakt ner i skogen vänster. Och när Tiger Woods missar med sin driver, då missar han allt i höger. Det är liksom hans miss, och det är ganska viktigt att veta så här, hur är min miss, för då kan man ta höjd för den. Om jag missar allt i höger och kan sikta lite vänster, så får man liksom en större quick hook vänster. Och bara vända sig och titta på Steve Williams, så här, första gången han slår ett riktigt slag på flera månader. Så bara, okej, Stevie, it looks like we got a new miss. Så här, vi har något helt nytt att förhålla oss till det här. Så här, Tiger Woods gör dubbelbogey på första hålet på torsdagen. Lyckas få ihop första rundan hyfsat. Andra rundan på fredagen slår han en boll långt vänster som gör att han måste stå med spikskor på en asfalterad väg liksom. Så bollen är i gräset, men han måste stå på den här, och då har han spikskor på sig. Och varje gång han har slått ett riktigt slag, så har han liksom nästan, du vet, någon gång har han fallit ner på knä så här, för att han har så ont. Alltså han grinar illa efter varje slag liksom. Står han på den här asfalterade vägen, och så slår han en trä slår sig in i riktigt fullsving liksom, och halkar naturligtvis då med, och det står en man precis intill honom som säger att så här, alltså det bara krasade till i knät, och det visar sig att det är ben mot ben inne i honom, för att han har slitit bort allt i andra, så att det är benen som sitter och gnuggar mot varandra, och man hör då hur det krasar in i benet. Och det här är fredagen, han ska alltså gå 3 mil till, så bara krasa till, och man tänker så här, nu det kan inte gå liksom. Lyckas ändå ta sig i mål den fredagen med en hyfsad score, så han är med i matchen liksom. Tredje rundan spelar han med Robert Karlsson, och Robert Karlsson beskriver det här är den mäktigaste golfrundan som Robert Karlsson någonsin har spelat i hela sitt liv. För det som gör så ont i hans knä, hans vänsterknä, det gör att han kan inte hålla emot med knät när han slår fulla drives, så han kan bara slå höga slicer som startar långt ut vänster och driver in höger. Det är det enda slaget han har i bägen. Och Tiger Woods har annars, kan han skruva bollen åt alla håll liksom. Han kan inte hålla emot med sitt knä, så han måste slå en svinhög slice som gör att han kanske tappar så här 30-40 meter. Men så är han på ett hål där det är omöjligt för honom att slå, för att det är träd till vänster, så han kan inte starta bollen så långt vänster, så han måste slå en draw från tee liksom. Vi kan ta in det här från en intervju som Robert Karlsson gör om den här rundan med Svensk Golf. Otroligt bra intervju. Vi kan klippa in lite ljud för när han berättar om man ska slå det här slaget då.
Och det här är det hål som han kan inte slå en stor slice här. Det går inte, för att det är träd nere på vänstersidan, det blåser från vänster, och han var tvungen att slå en drå så att säga, och han visste ju att det skulle göra ont. Så han sa till oss direkt innan han slog, så att ni har slagit, så går ni. Så han slog det är nog dagens bästa slag, men han ser ju på honom direkt att han grinade riktigt, riktigt illa. Han tar ner driven och ställer sig och lutar på den, och sen så hyperventilerar som en kvinna som föder barn. Så och jag vet inte hur länge han stod där, men jag har för mig att vi var ute på fairway innan han kom linkande efteråt. Men det var nog ett av de mest imponerande slagen någonsin har sett, för han visste att hur ont det skulle göra.
Så han kommer till sista 9 dag 3, alltså näst sista rundan. Alla vet om att så här, okej, hur fan ska det bli nu? Om han ska ha häng på den här majorn, så vet ju alla om att han måste gå och leda boll. Han måste leda på slutet, för han har aldrig hunnit ikapp sista runda. Så att det handlar bara om, så här, ska Tiger komma i leda boll eller inte? Nu är han 3 slag efter ledarna som är Rocky Mediate och en till, tror jag. Sista 9. Så han gör en eagle, sätter en fruktansvärt lång putt som vindar åt alla olika håll. Det är så fruktansvärt, han kan få 30 meter liksom.
Roger, how crazy is this putt? You're looking pretty far right, Murph.
Yeah. Get
in the hole! No! Are you kidding me? There's the uppercut fist pump. Well, there's that eagle I talked about that could change the championship. How crazy was that putt?
Och Robert Karlsson spelade med honom. Han säger att ja, jag visste ju när han slog till den putten så här, det kommer gå i. För att Tiger Woods gör bara sånt. Jag visste så här direkt, det var på rätt linje, den kommer gå i. Det är en helt perfekt putt liksom. Och Tiger Woods caddy ser också, så han vet också, så att Tiger Woods caddy gör liksom den här segergesten, knyter näven mot himlen innan den har gått i. För alla vet om att den kommer gå i. Så han är en eagle där och är då ett slag efter ledningen. Sen kommer han till 18, slår ett helt, han ligger mitt i fairway då, kan alltså nå på två in på det här på femhålet och kan utmana och göra en igel då. Vilket, och en igel skulle innebära då att då är han i ledningen inför sista, då går han i ledarboll inför sista rundan.
Just very quick now, and I think I'll move a little bit left to right going down here.
His practice stroke is he's aiming way left. You see that, Roger? And he's looking way left, like 2.5 feet.
Position that he's been in that's put away 13 previous major championships.
Givetvis så sätter han hyllan, det är ju också helt självklart då. Och publiken blir helt tokig. Han gör sina sådana double fist pumps då, Tiger Woods liksom, det bara skriker så här. Och Rocky Mides sitter ju och tittar på det här också, vet om så här, okej. Och kommentatorerna fattar ju också allvarligt i det och säger så här, ja, här har vi våra ledare. Nu är liksom Tiger Woods i ledarboll inför sista rundan liksom. Sista rundan då. Vi var där innan då, han har tagit sig upp till 18:e green, han har slagit ett dåligt transportslag, han är på hål 18 igen, putten ligger 5 meter för att tvinga fram ett playoff med Rocky Media. Rocky Media sitter vid tvn, Tiger går upp, ställer sig över putten, går länge, han kan gå så jävla länge och förbereda sig för de här putten också, han haltar runt och tittar på alla olika håll, vet, så ställer sig över putten. Det sjuka är att Jesper Panevik sitter och tittar på tv också där inne, han bara, jag hade exakt den putten så här. Jag hade putten från exakt samma område. Och grejen är, han spelar ju sista boll efter 3 rundor nu. Så greenen är ganska upptrampad med spikmärken. De har tvingat ner greenerna för att de ska vara så jävla snabba och vassa också. Så att de är ganska ojämna. Man klagar ofta på greenerna under US Open för att de är så här, de är inte så jämna liksom. För att om det spelat mycket golf på dem och spikmärken och att de klipper ner så in i helvete då. Så står han över den här putten. Rocky Media sitter, står där inne då nervös in i helvete. Jesper Panevik har haft den. Ställer sig upp putten.
One last bullet for Rocco Media to try to avoid. Expect anything different?
Och rullar naturligtvis i den liksom. Och Jesper Panevik säger så här att den putten bryter inte så. Jag hade den putten, den bryter inte så. Han slog den fel liksom. Det är inte linjen så här, men han tvingar in den jävla putten liksom. Den går höger hålkant i liksom. Och det sjuka då är att omspel i US Open 2008, det är inte så att de spelar ett hål och är någon slags sudden death, utan omspel 2008 i US Open, det är 18 nya hål. Så Tiger Woods måste med sitt jävla knä ta sig ut en omgång till liksom. Så gör de en kort intervju med Rocky Media, så här, vad sa det? Han bara, jag visste att det här skulle hända. Det är klart att han sätter den, men han säger inte så här, vad fan, vad hemskt det ska bli med det här jävla slutspelet, utan han säger så här, ja, nu har jag chansen att vinna den tävlingen som jag ville vinna hela mitt liv på ett ännu mer spektakulärt sätt. Och jag ska för fan få spela 18 håls playoff med Tiger Woods, den bästa spelaren i historien. Så han bejakar det här Rocky Mediet då. 18 nya hål, det böljar fram och tillbaka. Rocky Mediet hamnar lite i trångmål tidigt, men lyckas ta sig in, äta upp. Så att när de kommer till 18 igen, då är det exakt samma situation. Rocky Mediet leder med ett slag, Tiger Woods har en ny putt för birdie för att tvinga fram ytterligare ett särspelshål. Tiger Woods sätter naturligtvis den igen, tvingar fram ytterligare, men nu är det som tur var inte då 18 nya hål, utan nu är det ett hål till. Då spelar de hål nummer 7. Rocco slår sin drive rakt ner i skogen. Tiger Woods slår sin boll mitt i fairway. Så här tar sagan slut så att säga. Alla vet att det är över. Tiger Woods kommer inte kunna missa därifrån och Rocky Mediet kommer förmodligen göra en dubbelbogey eller någonting, så att här är det över. Och då Mike Davis, som har varit den som satt upp banan och som varit ansvarig för hela tävlingen, han tittar på Rocky Mediet och sa, fan liksom, den här Askungesagan som skulle få så fint slut liksom, det måste vara så jävla knäckande för Rocky Mediet. Han kunde bli den som skulle döda Tiger, han har gått och hållit på de här jävla dagarna, all den här pressen liksom, han måste vara helt knäckt. Tar verkligen in hela Rocky Mediets sorg i det här Vad händer då? Jo, då kommer Rocky Midi så här, kasta sig om halsen på Mike Davis. Så här, när de går då, han är på väg mot sin boll liksom, som när det är kört. Så här, kastar sig runt halsen på Mike Davis och säger till honom så här: fy fan vad jag har haft kul den här veckan. Så här, fy fan vad roligt det var. Och vad bra du har satt upp banan också. För han var lite orolig med, för ibland klagar man på att så här, ja, men man sätter upp banan för att Tiger ska vinna, för att det är så viktigt att han är med. Du vet, så här, inget sånt. Så här, han bara: du har satt upp banan, det har varit kul att spela varje dag. Fy fan vad roligt det var. Och att jag fick spela den här en hel runda med Tiger Woods playoff liksom. Och nu det här, alltså det har varit så himla bra, jag är så jävla glad att jag har fått vara med om det här, ta sin jävla dubbelbogey, förlora mot Tiger Woods, allt är över liksom. Tiger Woods vinner sin 14:e major med ett sundrigt jävla knä, säger efteråt i en intervju så här: det här är liksom, det här är det största jag gjort på en golfbana, det går inte jämföra med någonting. Men det fanns liksom en chans när en barberarson från Greensboro utanför Pittsburgh skulle bli den första att döda Tiger Woods.
Jag fick nästan ont i, lite i knäna här under tiden.
Ja, ont i öronen.
Nej, i knäna.
Ja, jag fick ju en näringslivsvinkel här från dig och den tar jag ju gärna. Jag tänker inte bli långrandig, men det är en kamrat till dig och mig. Ingvar Kamprad tänker jag är den ultimata humlan när det gäller näringsliv. För jag menar, uppvuxen då i djupaste Småland på gården Älmtaryd i socknen Agunnaryd och i sin egen livstid bygger ett bolag som har 422 butiker runt om i världen, omsätter 400 miljarder, 100 000 anställda, och när han dör är han enligt Forbes den tredje rikaste mannen i världen, om det är nu en mått på framgång.
Lite är det ändå.
Det får man ändå säga. Det är ju helt otroligt att göra det i första generationen. Aha. Utan förutsättningar. Och när jag intervjuade honom så berättade han så jävla fin, han pratade så varmt om dels Gillis som kom på det här med platta paket. Det är ju i och för sig, det var skönt att Gillis kom på det så att säga. Så det blev en stor firma av det. Men också när han, Ingvar alltså, och Sven-Göte Hansson var de enda som var liksom anställda i det här postorderföretaget. Han hade ju postorderfirma i början.
Fan vad det hade klätt dig, Christian. Komma med dina inlines och ha en postorderfirma. Det hade varit jävligt samklang.
Ja, han och Sven-Göte Hansson då sitter och äter råa ägg och har fötterna i fotbad. Kalla fotboll, bara för att kunna jobba längre på kvällarna. Jag tycker det är så jävla fin bild.
Och fett och råa ägg.
Nej, men för att kunna jobba längre på kvällarna.
Man hinner inte koka skiten ens bara i med det.
Nej, liksom. Men jag vet inte om det gav någon slags rush i kroppen.
Mycket protein är det.
Ja, precis. Så jag tycker det är liksom en dedikation som jag tror. Också det här att alla entreprenörer som är framgångsrika säger att de har dyslexi. Också en form av revanschism som jag tror är en av humlans redskap. Men jag har en sporthumla här också. Som jag tänker, jag gräver ju ofta där jag står.
Ja.
Men jag tycker fan om mig, frågan är ju inte den här, för mig i alla fall, den ultimata. Vi har träffat honom. 1,66 lång. Aha. En halv meter kortare än många av sina motståndare. Invandrarbakgrund i en sport där ingen har det i Sverige.
Tommy Suranje.
Ska det vara det?
Finska flyktingbarnet. Ja.
Värsting under ungdomsåren i Göteborgs förorten Kortedala. Där han liksom på kvällarna spelade biljard och slogs i femmanhuset. Det hade ju kunnat gå åt ett annat håll. Det fanns en sliding doors för Jubomir Vranjes.
Ja.
Och det var när han som 19-åring spelade den femte avgörande SM-finalen med Rebecka Slid. Han hade inte spelat någonting. Han var med inne på biljard och sus och dus eller bråk. På,
sus och dus?
Alla, ja, det bråk. Eller ja. Brus då. På avenyn.
Ja, det är lite så här. De pratade om misshandla, så här, det var lite sus och dus och någon höll på att dö. Så här.
Ja, exakt. Med tidens tand så blir det någon slags skillnad, ja, av det som inte är lika allvarligt. Hur som helst, Mikael Mellegård får rätt kort. Jubomir i femte avgörande får chansen att gå in och mot slutet av matchen och avgör densamma. Och då är de ute och festar, de är i Jörgen Egviks lägenhet och kollar på Sportnytt för att se sig själva. Det är en jävla fin bild. och tycker liksom att fan vad coola vi är. Och sen går han ut och festar på Avenyn. Han sitter själv på en parkbänk på Kungsportsavenyn och natten börjar bli morgon. Morgontidningen Göteborgsposten kommer. Han sitter med en kebab och så köper han tidningen eller om han snor den. Slår upp Sporten och över ett uppslag så preciserar Göteborgsposten det som Jubomir Vanis själv känner. Kvällens kung.
Kvällens och sen, humla.
Och så en stor bild på honom då. Och där och då så har han sagt i efterhand att det var liksom en sliding door. Där bestämde han sig för att det här ska jag satsa på. Liksom. Ja. Hade inte blivit det så kanske det hade gått riktigt åt helvete för honom. Och det blev ju EM-guld, VM-guld, några OS-silver och tränarvinst i Champions League. Det är alltså för den 1,66 långa flygande humlan.
Ja. Ja, men det är en bra humla. Ja, mycket bra. 1,66, ja. Alltså, jag är inte så ofta man ser handbollsspelare som är kortare än 1,66.
Nej.
Niklas Wallenlind då med sitt brytningsfel.
Ja, med sin synskada.
Han hoppar ändå över häckar. Så man,
ja, det är sant.
Han måste ju räkna stegen emellan och vet när han ska hoppa då. Eller?
Ja, på något sätt.
Han kan ju ha lite gärna varit med i Paralympics.
För jag har spelat paddel med glasögon.
Som blindhund har med sig Wallenlind när han springer. Så, ett litet koppel så, som är runt magen. Så, vet, så springer en hund och gläfser till varje gång han ska hoppa.
För glasögon hoppar ju lite när man sportar. Och också när man liksom ska kolla, häcken är ju liksom under, då ser man ju inte att det kommer, ja.
Kan han ha så kanske, du vet, som gamla hade sån glasögon, att det var en liten sån fyrkant längst ner på glasögonet,
ja, där man, en Jan Öyvind Svan lösning.
Jag vet inte vad det var till för, men någon slags.
Ja, men det är olika fel ju.
Ja,
det var läsglas i den lilla rutan, va? Ja, inte det.
Jag tänker det här är sommaravslutning. Vi måste någon slags hälsning från någon till, eller från oss till våra härliga lyssnare. Våra härliga Patreon-medlemmar. Och då var det några dagar sedan så kom jag in på den här famösa och debila hemsidan då, när man kan beställa kändishälsningar. Och då tänkte jag instinktivt att det här är det absolut sämsta uppfinningen.
Nej, nu har du anmält oss eller?
Nej, jag har...
Det har varit en trevlig överraskning.
Ja, eller hur? Nej, men jag försökte fixa en hälsning från en kändis.
Till oss?
Ja! Jo, det är sant. Och då min första som jag fastnade för var Joakim Nilsson, är med i Amina Bidefelt, gick från Älvsborg inför den här säsongen. Han har inte svarat. Gott 50 kronor, tyckte det var facilt pris.
Men då svar, man kan beställa en hälsning via den här sajten och så svarar du inte.
Jo, men inom 5 dagar, jag beställde för 2 dagar. Men då är jag ju entreprenör här, jag är ju förutseende. Så att jag beställde några andra också, för att tänka att min första var Joakim Nilsson. Jag tänker att han har mycket att göra. Det är tyska ligan. Tyska andra ligan har startat nu och så.
Ja, jag vet inte vem det är.
För detta Älvsborg.
Okej.
Robin Nilssons brorsa. Och sen så tänkte jag på, så såg jag Jesper Husfeldt också, 50 kronor. Tyckte jag också var väldigt, väldigt prisvärd.
Som hittat.
Ja, det tar man ju.
Det inte svarat heller.
En så kallad no-brainer.
Exakt. Och just det, till saken här, att Joakim Nilsson, som ju är i Tyskland, så skrev jag något så här, om man ska skriva vad de ska hälsa då. Då skrev jag någonting om att, ja men jag hälsar till alla, sätt in en parkort, lyssna här från värmen i Tyskland och så här. Och så kopierade jag det för jag skulle liksom reproducera det här.
Ja.
Men det är bara att jag tog med Tyskland då i pratan.
Ja.
Vilket inte riktigt stämde in på Padembo Turei som jag faktiskt har fått den här sig från.
Åh, vad kul.
Ja. Så han säger ju om Tyskland då, fast han inte är i Tyskland.
Jag tyckte inte det var konstigt.
Nej, han bara säger det.
Otroligt manusstyrd.
Ja, väldigt manusstyrd.
Ingen improvisation här.
Ja. Och från oss i snöten bakåt till alla våra härliga lyssnare så kommer via Padembo Turei med de här fantastiska inkassen, kommer ihåg, den här sommarhälsningen. Ja. Så tackar vi för oss.
Tack. Tack.
Hi everyone, this is Padembo Turei here. This one is to our listeners. And it comes from Snett Inåt Bakåt. Hey everyone, Snett Inåt Bakåt. Listeners, I just wanted to wish you guys a beautiful summer here from Germany, and I hope to see you soon in the autumn. Good luck guys, ciao.
Ja, Apropå våra lyssnare också, jag kan nästan som en förlängning av avsnitten varje gång, så kan man titta in under våra avsnittbilder på framförallt Instagram då, för vi har ju våra lyssnare, och ingen nämligen en glömd, men vi har många härliga lyssnare, men Staffan Stam brukar ofta skriva en liten sammanfattning av varje avsnitt sådär, vad han plockar upp någonting som han tyckte var intressant. Och det som är bra med Staffan Stam då, det är att han får våra avsnitt att låta mycket mer intressanta och roliga och bra än vad de är, alltså. Så att man kan kika in där och se vad Staffan Stam har för sig. Vi är väldigt tacksamma för att han skriver de här fina små sammanfattningar, recensionerna av varje avsnitt. Nu tar vi en liten paus, kommer tillbaka kanske i början av augusti. Ni som är våra älskade patrons, ni behöver inte gå ur, så att säga, avsigna er, utan vi fryser helt enkelt dragningarna här tills vi drar igång igen, så att ligg kvar för gott skull, så att vi nu kan fortsätta köra på med den här podden och komma tillbaka i höst. Så att det kommer alltså inte kosta er någonting det här uppehållet, utan ni tar sommar, vi tar sommar och så ses vi i augusti.
Hej, hej!
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.